Paint My Mind podcast är tillbaka. Vi är på avsnitt, tror det blir 11. Och i det här avsnittet så kommer ni få träffa en kille som heter Vincent Jedzelius. Som är med rakt igenom, han är bara en dunderhärlig, glad, positiv, social människa. Och jag kan inte säga nog bra saker om honom. Och han är väldigt duktig på musik. Han spelar gitarr och sjunger. Och jag fick äran att se honom uppträda live här för ett tag sedan. Och det var så häftigt, för man verkligen både ser, känner och hör att det han gör kommer från hjärtat. Och det är någonting som han verkligen, verkligen brinner för. Liksom. Och det är så häftigt att träffa sådana här människor som gör någonting som de verkligen älskar att göra. Och i samtalet som ni ska få höra nu så berättar han om en hel del om vart han är uppvuxen någonstans, vad hans musik handlar om, sin uppväxt, hur det var för honom och vart han är nu med musiken och vart det är på väg. Och sist men inte minst så avslutar vi podden. Han spelade en låt live här på podden, en låt som inte ens är släppt än. Den låt som kommer vara med på hans nästa album som förhoppningsvis kommer släppas senare i år. Och det var häftigt att ha honom i rummet här, spela en liten låt som en liten privat konsert kan man säga. Det var skitkul och jag hoppas att det låter okej i mickarna när han spelar. Men det var i alla fall ett jätteroligt samtal. Jag hoppas att ni ska tycka att det var kul att lyssna. Gå in och följ Vincent på Instagram. Gå självklart in på Spotify och sök Vincent Jedzelius där och lyssna på hans musik. Och njut av avsnittet så hörs vi längre fram. Nu ska ni få träffa Vincent. Det här podcastavsnittet är inspelat i samarbete med klädmärket Kata på gata. Kata på gata har grymt snygga och sköna kläder, luvtröjor, t-shirts, jackor, kepsar, hoodies. Allt du kan tänka dig. Så gå in på katapagata.se. Fyll varukorgen med lite nya coola grejer. Och glöm inte att skriva in rabattkod PAINT10 när du ska betala och checka ut. Så får du 10% rabatt på allt du handlar. katapagata.se och rabattkod PAINT10. Vem har vi i studion?
Jag heter Vincent.
Vincent?
Ja, ja. Vi har ju dig i studion också.
Jag är också här, jag heter Rasmus.
Ja.
Ja. Mm. Fan vad roligt att vi fick till det äntligen då.
Ja, det var lite turer.
Ja.
Jag är ju... jag får be om ursäkt. Jag är ju hopplös på... jag tror att det kommer ifrån att man sitter i telefonen för jämnan och liksom pratar med folk på liksom chatter i Messenger och Instagram och ja, alla typer av chattmedier liksom och sådär. Och sen tittar man och så tänker man, ja men ja, det kan jag ta sen liksom. Och så glömmer man bort det och sen bokar man en tid.
Ja, herregud, det är så jävla lätt att glömma av eller så här. Som du säger, man sitter ju rätt mycket och pratar med folk.
Ja, ja.
På alla möjliga sådana här, ja men Instagram och Messenger och allting. Så att nej, fan, det är bara kul att det blir av.
Ja, vi löste det.
Ja, vi löste det till sist. Du, men ska vi ge en liten, en kort presentation då, av dig?
Ja, det kan väl jag. Jag heter Vincent Jedzelius. Är 34 jordsnurr, kommer från den lilla bruksorten Fagersta i Bergslagen, men bor nu i Örebro och kan väl, ja, jag antar att jag titulerar mig som musiker huvudsakligen, en artist, ja, antar jag. Ja.
Ja.
Det är väl en kort presentation,
ja, men det var
tänker jag.
Kort och koncist, eller vad kallar man det?
Ja.
Nej, men det var en bra introduktion. Jag har ju varit och kollat, sett dig spela live.
Mm.
Och det var Alltså, jag har ju alltid gillat musik. Mm. Men jag är ju ingen musiknörd. Och jag är absolut inget fan av att gå och titta på livemusik.
Nej.
Alltså konserter och sånt här. Jag har väl varit på någon festival och liksom lite så. Men jag har lite... Jag kan få lite panikkänsla att stå på en konsert med 1000 pers. Jag har lite svårt för det. Men när vi skulle gå och se dig spela, dels så var det ju på en liten... På ett litet bryggeri här, en liten krog.
Mm-hmm.
Och man satt liksom... Ja, men vid ett bord, mysigt, ganska nära scenen. Och sen att man känner dig då är ju... Ja, annars hade jag ju inte gått.
Men, så enkelt
det här. Men det var så jävla coolt. För jag, innan det, jag hade inte lyssnat jättemycket på din musik. Jag har lyssnat en del, men inte jättemycket. Men den kvällen var så jävla magisk. Det var så...
Okay.
Det var så, ja, men det var så jävla häftigt att se på så nära håll. För att jag tror jag sa det till dig efteråt. Men man märker att du verkligen sjunger och spelar... från hjärtat, alltså det känns så jävla äkta på något vis.
Det var fint sagt.
Ja, men det gjorde det, och det är häftigt för att jag har inte jättemånga musikupplevelser så live, alltså grejer och sånt, och det var jävligt coolt.
Kul.
Ja, och ni var duktiga, hela gänget.
Tack.
Ja.
Det är ett bra gäng jag har lärt känna här i Örebro som man spelar med nu för tiden. Ja, men vad kul att du fick den upplevelsen då.
Ja.
Och musiken är ju sådär. Jag, i och med att jag skriver allting själv så är det ju roten på något sätt i musicerande för mig. Det är ju att skriva låtar som och texter som innebär någonting för mig. Det är ju alla texter någonsin har skrivit är ju en bearbetning av något. Det behöver ju inte vara en dålig sak nödvändigtvis. Alltså någonting sorgligt eller sådär. Men någon typ av bearbetning liksom. Och det är väl det jag vill framföra. Så att musicera för mig är ju... Varför jag spelar musik, det är för att liksom ta fram de här låtarna och sen spela upp dem för folk.
Mm.
Och så enkelt är det på något sätt. Det är inte mer komplicerat än så. Sen har ju allting annat runt omkring det här med liksom... inspelning och studio harvandet liksom och de tekniska aspekterna och instrumenten och du vet allt sånt där, det är ju bara ett bihang för mig på något sätt. Det är ju just skrivandet och framförandet som är centralt för mig.
Mm.
Och det är väl det jag hoppas på liksom. Och det är därför såna här som när vi spelade på, vart var det? Kulturbryggeriet.
Mm.
Det är ju en sån typ av scen som jag liksom föredrar att spela på. Vi har ju flaxa runt genom åren och spela på allt från du vet, fullstora festivalscener till små kaféscener, mer eller mindre. Och det är väl de här små mellantingen jag frodas bäst i. Det är där folk sitter runt bord och det är en lyssnande publik. Liksom.
Mm.
Där trivs jag.
Ja, men det märks. Och det märks också, tycker jag, att dina texter och känslan du har när du framför dina texter och dina låtar... Alltså, hur ska jag säga? Jag kan sakna det om jag slår på radion.
Mm.
Om man sätter på Energy eller Rix FM och så bara Alejandro. Det känns...
Den är ju bra dock.
Jo, men visst, det kan man... Alltså, jag låter som en gammal gubbe kanske, men jag känner ofta att när man lyssnar på så här mainstream musik som går på radion, vilket jag inte gör så ofta längre, men... Jag gillar ju mer lite äldre musik där det verkligen kändes som att den här låten verkligen betyder någonting för den personen som har skrivit låten. Liksom.
Mm.
Och den känslan får jag när du spelar, att det liksom, du sjunger om din hemort och liksom saker du har varit med om. Och det syns, det lyser liksom.
Vad kul.
Och det är svinkul, det är så jävla häftigt. Och sen tycker jag att du är lite unik. Eller du och ditt band liksom. Jag vet inte hur... Vad klassar du... Vad är det för liksom musikstil? Hur klassar du den?
Ja, det där är ju alltid en svår fråga. Det borde ju inte vara det egentligen. Jag tycker ju att det är väl en i grunden akustisk singer-songwriter musik så där där jag när jag skriver hämtar väl inspiration främst från vis musik, blues, lite soul.
Mm.
Och liksom folkmusik, inte traditionell folkmusik, men vet, amerikansk folk sådär. Och man slänger sig, nu för tiden så finns det, eller det har väl funnits länge, men man brukar slänga med termen americana. Okay. Och det har väl, ja, vi slänger väl lite med den termen också, mest för att det är populärt och folk, ja. Det har blivit lite trendigt så här. Men, och det är det väl i vissa avseenden, så ja, jag skulle väl kalla det någon slags av bruksorts folköls country, americana på svenska.
Ja, ja, men jag satt och funderade på det, så jag kom väl fram till att det var, ja men typ country blues,
ja.
Lite så.
Ja, det är ju det. Det, och det är väl det som jag har huvudsakligen, det är väl i det fågelbåt jag sitter och ugglar nu för tiden, liksom har gjort det ganska många år. Och, det där mitt, från att jag började skriva fram till nu, det, liksom, det har mynnat ut i. Sen jag började skriva, och det, de, alltså, om man lyssnar på de första skivorna och några av de låtarna spelar vi faktiskt fortfarande live också när vi är ute och lirar. Det är ju liksom, då var det ju en helt annan musik. Då var det ju lite reggae-betonat. Liksom. Så här, vi spelade, jag spelade, skrev ganska mycket låtar i baktakt, till exempel. Du vet, checka. Mm. Inte för att jag hade en plan med det. Det var nog mest för att så jag lärde mig att spela gitarr. Okay. Och jag, sen kom ju jag också så här, alltså, jag kom ju från hiphopen egentligen. Alltså det var det, jag, när jag var yngre så började jag skriva rap-texter. Det är där liksom det allra första musiksteget kom, tänker jag. Det vart ju aldrig någonting av det. Det var ju så här, jag satt och rappade på pojkrummet och du vet så här, och höll på. Men det var ju framförallt att skriva texterna som var någonting viktigt för mig där.
Mm. Du uppträdde aldrig med någon rap?
Jo, det finns någon blyg, något blygsamt framträdande från någon typ aula, du vet så här, när man var 12 kanske. Men det var väl det. Ja, men det är i alla fall där så sättet hur man skrev hiphop, liksom i fraseringarna, det är ganska rytmiskt och mycket rim och sådär, det har, är ju med mig, tänker jag, lite grann fortfarande idag. Och det framförallt då i början då när jag lärde mig att spela lite gitarr och började skriva och började sjunga lite grann och skrev, så var ju liksom det där sättet till hur jag skrev hiphop-texter med mig, och det, än idag är det väl lite så.
Mm.
Som sagt, mycket rim och lite fraseringar och även lite innehållsmässigt liksom, hur jag skriver det, alltså, eftersom det är väldigt sådär, jag sjunger om min hemort liksom. Mm. Det känns ju hiphop.
Ja, men det är lite, det är väldigt hiphop egentligen. Det enda som inte är hiphop med det är väl Fagersta. Eller är det väldigt hiphop kanske?
Nej. Eller jag vet inte idag. Grejen är den, jag har inte bott i Fagersta på, shit, när flyttade jag därifrån? 2010 tror jag väl det var definitivt liksom så här. Sen hade jag varit borta ett par år lite för folkhögskolor och sådär. Men då när man var yngre så var ju så här, hiphop var ju en våg, det var en trend, det var ju liksom så här, det var inte så, jag kanske höll i det där, men det var ju, man hoppar ju på den här när Petter slog igenom. Mm. Ja, du vet så här, det var ju som alla andra Svennebanan kids liksom, oavsett om man växte upp i Fagersta eller i Stockholm, tänker jag liksom.
Ja, alltså jag jämför ju med, det är ju så här, du vet ju det, jag har ju en liten koppling till Fagersta, eller egentligen inte till Fagersta men till Norberg.
Mm-hmm.
Som ligger väldigt nära.
Amen.
Fagersta,
norra Västmanland.
Ja, och har varit där på somrarna en del. Inte hela min uppväxt, men från att jag var kanske 12-13. Och nej, men, eftersom att jag har varit där och i Fagersta, Avesta lite grann, och jag är ju uppvuxen i Tensta.
Mm, just det. Det visste jag inte.
Nej, visste du inte?
Nej. Okay.
Nej, jag har ju bott hela mitt tills jag flyttade hemifrån i Tensta, Rinkeby liksom.
Mm.
Och där är det ju hiphop, rap, eller nej, det fanns ju ingenting annat.
Nej.
Och där är ju liksom Det låter så dramatiskt, men det är ju där är gettot liksom. Alltså där är det ju hiphop och rap som gäller. Och tittar jag då mot Fagersta så hade jag väl sagt ja, men där känns ju mer country typ, eller så det skulle vara så. Ja. Men det är klart att när man är ung och trenderna går ju överallt, så det är ju inget.
Ja, man såg ju ingenting annat då liksom. Så då, man, då reflekterar man ju inte över att det var liksom epa-traktorer runt omkring en, för man var ju så insyltad i sin lilla, du vet så. Nej, men det, men ja, nej, Fagersta är väl kanske inget hiphop-mecka. Nej. Men det var väl, det var där i den vågen som verkligen grep tag i mig och liksom la grunden för varför jag började skriva musik egentligen. Så. Mm.
Kan du berätta lite om din uppväxt? För jag menar, du sjunger ju och pratar om din hemort Fagersta och liksom ditt liv där, eller din uppväxt där. Kan du berätta lite hur det var att växa upp där? Jag tror inte att många vet vad Fagersta ens är för någonting.
Nej.
Och Avesta och Norberg och de här ställena som ligger mitt i landet. Fast samtidigt är det ingenstans.
Typ. Nej, och visst finns det en charm i det där. När man växte upp där så, som säkert många andra, så ville man ju bara därifrån. Eller man drömde om andra ställen, liksom storstan och New York kanske. Eller du vet så här, internationellt och världen överlag. Och man avskydde ju liksom att bo i en liten håla. Men man växte ju upp där och sen när man flyttade därifrån, och för jag började ju egentligen skriva musik när jag flyttade från Fagersta, kan man säga. Mer eller mindre. Och på en gång så liksom så kom ju liksom, blev ju uppväxten och upplevelserna och människorna man har träffat och allt man har varit med om kring den här lilla hålan blev ju det enda jag tänkte på när jag skrev, och fortfarande. Och med tiden så det var inte en tanke från början att det skulle vara som ett slags koncept eller sådär, utan det var ju bara att jag ville skriva saker utifrån mig själv, som så många andra. Men sen med tiden så har det väl liksom kommit till mig mer och mer, och man har väl fått det bekräftat från kanske folk man spelar med och sådär, att jag fan, varför skriver du liksom så mycket om Fagersta? Liksom? Är det så här, vad är det som är så speciellt med det där? Och då har jag liksom, jag tycker ju verkligen att de här orterna du pratar om, så norra Västmanland och vi pratar om Avesta som du sa, Norberg, Skinnskatteberg, Fagersta, Lindesberg, Nora, du vet, Bergslagen i största allmänhet liksom, har någonting eget, och det har kommit fram till, eller kommit till mig ganska mycket i mitt musikskrivande, att, och det är det jag på något sätt vill berätta om. För att det är som du säger, ingen pratar om Bergslagen om det inte är om liksom, kanske järnindustrin för 200 år sedan liksom. Det är väl det typ man tänker på. Men det är något speciellt med de där riksvägarna och de där små orterna och hur man åkte emellan som ung, och liksom, det fanns en samhörighet, men man hatade varandra, och men det fanns en gemensamhet i liksom bruksortsmisären liksom, så här. Det var någon slags, ja, jag vet inte. Nu kan det ju vara också att jag växte upp i lite så där brokiga förhållanden och hängde lite i såna kretsar, och men det har någonting liksom, och det har verkligen blivit en grej för mig nu, att jag vill berätta om det och liksom sätta det lite på kartan, har blivit som ett slags syfte på något sätt, så att det vill jag väl försöka framhäva lite grann i texterna jag skriver, speciellt nu för din, och senaste grejen jag släppt och kommande skivan och sådär.
Fan vad häftigt. Men när du ser brokiga förhållanden, eller liksom, hur var din upplevelse eller uppväxt där? För det här som du säger, jag tror att vi pratade om det vid något tillfälle tidigare, att den känslan jag får när jag tänker på de områdena, de små byarna eller vad man kallar det, är ju lite typ Sveriges white trash. Alltså jag får den feelingen lite. Sen ska inte jag säga, jag har aldrig bott där och inte uppväxt där, men att det känns lite misär, lite hålor där liksom, man fastnar där och många super och det är...
Visst, det, men det är väl det ryktet det har, och det, det finns ju, det bottnar ju inte i ingenting, tänker jag. Det är klart att du vet, det är ju industriorter. Det är ju, alla de här orterna är ju liksom byggda kring industrier och fabriker liksom, sådär. Och går det dåligt för fabrikerna så blir helt plötsligt väldigt många arbetslösa till exempel, och det påverkar hela lilla, det där samhället såklart. Och det blir liksom, ja, men det är liksom känsligt, vad heter det, på det planet, tänker jag, att det är liksom så här i det sociala och liksom, för jag tänkte själv, om en industri som har, jag vet inte hur många anställda, och liksom helt plötsligt blir 50 stycken arbetslösa, det varslas till exempel, det blir liksom arbetsförmedlingar och det blir bidrag, och du vet, jag tror att de där orterna är drabbas, det känns mer när sånt händer där liksom, och det märks på hela orten, och du vet,
Ja, men om hälften av alla, alltså nu slänger jag bara siffror, men om hälften av alla som bor i något jobbar på en fabrik, och så går den under eller det händer någonting, ja men det blir ju liksom över natten en jätteförändring för hela det här samhället såklart.
Ja, exakt. Och det känns ju liksom så här. Det märks ju nere i liksom på familjenivåer liksom så där. Och det är kanske, folk har inte så lätt att flytta. Man har skaffat bil och villa och du vet, det är flera barn i bilden och man är där. Och jag tror också många, när jag växte upp i alla fall, så fanns det liksom en jag tror många liksom, Vi brukade kalla det för Seco då, som är en av de största industrierna i Fagersta. Där var det väldigt vanligt att man direkt efter gymnasiet fick jobb liksom sådär. Utan särskild utbildning liksom, på den tiden i alla fall. Och de fick bra löner liksom. Det var så här femskiftare liksom. De plockade ut rätt feta löner på en gång. Och blev drabbade av det vi brukar slänga med som vi kallar för CK-sjukan då. Det vill säga att de klev ur gymnasiet, de var 18, 19, 20 bast liksom. De fick en fet lön och de började bara köpa på sig grejer. Det är bara boom, lägenhet, boom, bil, lån, boom, du vet, vad det nu kunde vara. Och sen blev de fast där. De, du vet, det var svårt för dem att liksom kliva ur det där och ta sig ut och göra på andra äventyr, för att man var så fast i det där, och då blev man fast i bruksorten och hit och dit, och ja, det var ganska vanligt. Jag tänker mig att det är så i de där industrierna, och det skapar ju kanske något hos dem då som kände sig fast i det där, någon typ av bitterhet kanske liksom sådär. Det är långt från alla liksom, men det var inte helt ovanligt att det kunde se ut så. Och det där var jag livrädd för. Så att det fanns kvar i mig. Jag började tänka så här ganska tidigt, minns jag, att jag vill inte låsa fast mig där. Så. Ja.
Ja, det kan, alltså, är det en sån ort där det är liksom industrin som är största? Det är ju väldigt liksom, så att du har en fast lön, hus, hund, bil, ungar och vill göra något annat. Ja, men finns kanske inget annat?
Nej, vad men finns lite, det där? Alltså, det finns ju undantag såklart. Och det finns ju de som, du vet, eldsjälarna som plockar upp och gör annat och sånt där. Och brorsan tycker jag är ett ganska bra exempel. Som liksom, han sa ju upp sig från Seco och startade en tatueringsstudio i Fagersta. Liksom.
Coolt.
Lite så här. Han är, skulle jag väl säga, ett litet sånt exempel som kanske bröt sig ur på grund av liksom att han ville inte fastna. Sådär, och ville, nu vill jag göra någonting för mig själv. Och han hade ju... satt ju där verkligen lite som, kan man väl säga, nu lyssnar han säkert på det här och tänker att det kanske inte är hela sanningen, men Men att han hade ju ändå, du vet, 5 skitsjobb på Seco. Han hade ju hus, familj, det, hela den där grejen. Så på sätt och vis, han är fast. Sen tror inte jag att han var en sån som nödvändigtvis kände att han ville ut och backpacka i Bali.
Nej, nej.
Men du vet, så här, han kände nog också någonstans att nu måste jag... Jag kan inte vara kvar här längre. Liksom. Mm. Jag måste göra någonting för mig själv och någonting annat. Någonting som jag utvecklas ur. Och så tog han tag i tatuerandet och nu driver han en schysst tatueringsstudio där. Så.
Ja, fan cool. Ja. Kul att höra att han och du då båda gör någonting som ni var, är så här, men det här, jag vill göra något annat. Jag vill göra något som jag tycker om. Och så har ni gjort det.
Mm. Ja, det kan väl applicera på allt liksom. Men jag tror också väldigt många är nöjda med det. Jag har en annan barndomsvän som är en av mina största inspirationer. Jag vet inte om man vet om det liksom, så här, men just över att han levde väl lite det där livet som jag beskriver liksom, och gör fortfarande, men har alltid varit väldigt nöjd med det liksom. Det har aldrig funnits jag har aldrig upplevt att han har en känsla av att gräset är grönare på andra sidan liksom, utan det här är livet, vet du.
Ja, det här är
fint. Sådär. Och han har jag inspirerats väldigt mycket av, medans för att jag var så stressad när jag var yngre över sånt där att liksom, det var nästan som ett slags mantra så här. Man bara, får inte bli kvar, jag måste göra någonting för mig själv, och det blir det kan ju bli för mycket åt det hållet också liksom.
Verkligen.
Men alltså man bara liksom, han var det så befäst ifrån början att han var bara tillfreds med vart han var och, du vet, så där.
Fan vad skönt att höra. Jag faktiskt på den noten, så för jag pratar ju väldigt mycket om att man bör göra något för sig själv och följa sina drömmar och att jag är fullt övertygad om att de allra flesta skulle kunna göra någonting som de tycker är roligt istället för att vara fast på en fabrik där man inte trivs och sådär. Och då har jag fått det tillbaks från folk som har lyssnat på podden, så här, men vadå, ska man, om man är nöjd då, ska man inte få vara nöjd? Måste man sätta upp nya mål och sträva hela tiden och vara bäst? Eller liksom vara, och nej, det menar jag absolut inte. Jag menar ju tvärtom. Om du är nöjd, det är dit jag vill. Så är du redan nöjd och tycker att det här är livet, fan vad nice, typ som du beskriver din kompis där. Jag avundas ju där. Jag vill, men jag har någonting i mig som är så här, jag är svårt att bli, jag gillar nya äventyr och nya grejer så, men gör man inte det, herregud, men sätt dig på din solstol och var nöjd, alltså mer kraft åt dig liksom. Det är skitcoolt, så jag vill inte att folk ska lyssna på podden och bara, man måste sträva efter att bli världsmästare och bli bäst och bli bättre hela tiden, absolut inte. Är du nöjd med ditt liv, så är väl det är dit vi vill komma liksom. Jag och många andra som strävar efter något nytt. Så det är ju häftigt att även i den orten då, att någon du känner, att det finns en annan sida till det. Ja, det är inte alla som vill
därifrån. Det vill man ju väl ändå förtydliga. Att liksom så här, det är ju bara någonting, den här känslan av att komma därifrån och göra någonting annat och att vara fast i bruksorten är ju bara min upplevelse. Jag vet ju att det är ju... Alltså, som sagt, ju mer distans jag får från bruksorten och Fagersta och uppväxten där, desto mer romantiserande tänker jag kring liksom min hembygd. Så. Och ju äldre jag blir, desto mer saknar jag liksom stället. Och, så att det finns ju en dragning dit, fast jag vill inte bo där på något sätt. Det är svårt att förklara.
Ja. Det är inte jättelångt härifrån.
Nej, det är ganska lagom avstånd faktiskt.
Ja. Skönt.
Och jag har ju lite släkt kvar. Brorsan bor ju där med sin familj. Där är vi ju ganska ofta. Så att, man är ju där. Traskar på gatorna.
Ja, häftigt.
Ja.
Hur är den uppväxt då? Sådär? Jag tänker vara utöver... själva orten bara, men för det känns ju lite som en så här vad ska jag kalla det? Ja, men inte helt vanligt liksom. Ena brorsan startar en tatueringsstudio och lever på det, den andra brorsan är musiker och flyttar, reser runt och spelar, och vad är det som har gjort det här? Har ni haft liksom, hur var uppväxten? växten liksom? Är det villa, Volvo, Vove, eller har det varit lite traumatiskt? Lite...
Ja, det finns väl till att börja med där. Alltså, jag är ju egentligen ensamt barn med den, med liksom den föräldrauppsättningen som jag har. Liksom.
Mm, okay.
Så, däremot har jag 7 halvsyskon. Så.
Oj,
det är ju, ja, det är väl en konstig term i sig egentligen, halvsyskon. Så här. Det är väl, det är ju min. Men ja, men jag har ju 3 bröder, småbröder eller yngre bröder från mammas sida. Som jag växte upp med, kan man väl säga. De är ganska mycket yngre än mig, men de växer ju upp under samma tak liksom. Sen har jag 2 äldre bröder från min pappas sida, som också bodde i Fagersta, men som jag egentligen aldrig hade någon relation med förrän jag blev vuxen. Tatueraren är en av dem liksom.
Mm. Men även fast ni alla bodde på samma ort?
Ja, liksom, visst. Ja,
hur kommer det sig?
För våran pappa då, jag och mina storebröders pappa, han gick bort tidigt, han tog livet av sig när jag var 7 år gammal. Och innan dess hade jag ingen relation med han. Så jag föddes i Sundsvall, flyttade därifrån, mamma tog med sig mig därifrån och stack från farsan. Det finns inte riktigt så mycket klarhet i vad det var som hände, men det var någonting väldigt dramatiskt, för att det slutade med att jag träffade, jag tror jag har fått förklarat nu i vuxen ålder, att jag träffade pappa en gång efter den gången. Han var nere i Fagersta på något besök av något slag, så här. Och sen gick han ju bort där när jag var 7, och medan mina storebröder växte upp med sin mamma i Fagersta liksom. Och de var ju ganska mycket äldre än mig, alltså 7 år äldre, under gammal dammer. Ja, men det var ganska stor åldersskillnad. Så de levde ju andra liv och var i andra skeden i livet, och liksom min mamma och deras mamma hade väl ingen särskild relation liksom. Mm. Sådär, så att, men det fanns ju alltid en, till mina storebröder fanns det ju alltid ett intresse från min sida. Jag var ju jättenyfiken på dem, och vi träffades ju, man sprang in i varandra på stan, och vi gjorde några sådana där tafatta besök, eller försök liksom, med åren där liksom, jag var hem till storebror och liksom, såhär, han var lite stel och jag var lite såhär, du vet, såhär. Ja. Så, men det var inte förrän i vuxen ålder som vi liksom bestämde att, ah, men fan, ska vi inte träffas på en kaffe, och sen har vi blivit supertajta efter det ungefär. Så att ja, det är ju lite spretigt där med liksom med mina syskon och hur vi har liksom, vi har ju inte en gemensam uppväxt liksom.
Mm.
Utan min uppväxt är väl min egen då på något sätt liksom, så här, i förhållande till mina syskon. Men som sagt, ja, vi flyttade från Sundsvall när jag var 2, kom till Fagersta. Min mamma träffade då mina småbröders pappa. Vi flyttade rätt tidigt ut på landet. Så min barndom är ju liksom uppväxt i, utanför Fagersta, ett litet ställe som heter Halvarsviken. Och Engelsberg, liksom landet helt enkelt. Och sen flyttade vi in till Fagersta när jag var i 10-11 års åldern kanske. Och sen bodde där fram till vuxen ålder. Så det är väl liksom, och under den tiden kom ju småsyskorna då.
Mm.
Men ja, vad mer kan man säga om uppväxten? Jag tror det är ju uppenbarligen en grund till musiken. Så att allt jag skriver i musiken har ju en, bottnar ju i upplevelser från barndom, ungdom. Minnen och upplevelser kring Fagersta. Så. Mm. Mamma var ju rätt trasig liksom. Jag skulle ha haft en storebror som hette Henrik, men han gick bort i plötslig spädbarnsdöd innan jag föddes, ett par år, jag tror han skulle vara 3 år äldre än mig. Och det, anledningen till att jag säger det är för att jag tror att det var grunden till varför mamma var trasig liksom. Det var en stor del av det. Vad som hände där med min pappa och henne, det uppbrottet där, jag vet inte vad det var som hände. Jag har liksom träffa liksom släktingar. Brorsan hade hur många syskon som helst. Eller vad säger jag, farsan hade hur många syskon som helst. Alltså. Och alla är uppe från Norrlandstrakterna och sådär. Och man har väl med åren liksom träffat dem några gånger och försökt liksom få reda på vad det var som hände. Men det finns liksom ingen klarhet i det. Men det enda jag vet är att ja, någonting hände kring den tiden. Och när han Henrik, då, min storebror, dog. Som la grunden till varför mamma var väldigt så här, ja. Hon levde ett väldigt stressfullt liv liksom så där. Hon gick ju bort nu 2012 av en hjärtinfarkt. På grund av ett osunt leverne helt enkelt liksom.
Mm.
Världens finaste människa, väldigt kärleksfull och så där, men det fanns ett svart hål i henne som på många sätt påverkade uppväxten, antar jag. Hon var väldigt stressad. Hon hade perioder där hon var väldigt deprimerad och hon drack ganska mycket under alla åren. Liksom. Inte så att egentligen så att jag skulle säga att hon var en alkoholist, men det kanske hon var. Men du vet så här, hon skötte sitt jobb-ish. Du vet,
lite den gråzon.
Ja, visst. Ja. Men det var väldigt tufft ekonomiskt under långa perioder. Så där. Vi hade det rätt tufft hemma liksom med pengar. Jag ganska tidigt blev väl ganska nyfiken på omvärlden. Så där. Jag sökte mig bort från hemmet ganska mycket och liksom... I rätt tidig ålder så hamnade jag väl i liksom så här, hängde på stan, om man nu kan kalla Fagersta det.
Fagersta.
Ja, men du vet, man var ute mycket och rände liksom. Och jag tror morsan tappade greppet om mig ganska tidigt. Vi hade alltid en väldigt fin relation. Alltså en kärleksfull sådär. Men hon kunde inte tygla något liksom. Jag hade inte någon auktoritär roll hemma liksom.
Mm.
Så hon var ju med som en kompis under min uppväxt. Och jag hade lite fria tyglar, så upplevde jag det, kunde göra vad jag vill. Så man rände runt mycket. Jag var inte mycket hemma från ålder 12 till 18. Liksom. Man bara kutade runt. Drogs väl till liksom... spänning, antar jag, som ofta var ganska destruktivt. Så jag spenderade några år på fosterhem, både på institutioner ett tag, stödfamiljer och lite sådär. Och...
Shit, ja, det var... Alltså, jag har ju vetat genom din musik och lite för att jag känner dig lite så, lite grann av din bakgrund, men inte alls. Så här, det var lite, det här ville jag få fram. Jag misstänkte att det låg lite, hur ska jag säga, när man träffar dig så är det nästan svårt att, du är så jävla glad och positiv jämt och liksom, du har alltid ett leende på läpparna och väldigt liksom social framåt liksom, och sådär. Så jag är lite, inte förvånad, jag visste ju att du hade något typ av lite stökigt så i bagaget, men det här var nog mer än vad jag förväntade mig så när jag tittar på vem du är idag, vad jag ser och sett. Liksom. Hur tror du att det liksom, när kom du ur det där och började, för menar, idag lever du med familj, egna barn och världens liksom... fridfullaste människa, känns det som.
Ja, nej men jag... Ja. Jag har nog alltid liksom, även trots alla alltså missöden när man var yngre och så jag, som sagt, jag var väldigt destruktiv. Jag mådde inget bra. Det gjorde jag inte, men jag har ju alltid varit väldigt... Alltså intresset i människor och min omgivning har ju alltid varit där och liksom... jag tycker om att lära känna människor och har väl alltid gjort det i olika skepnader sådär. Och det har, tror jag också, påverkat min person i varför jag om jag liksom upplevs som glad och positiv och allt det här, det har ju att göra med att ett bemötande hos människor jag träffar, och jag tror att man liksom jag har ju inget att vinna på att liksom vara moloken och sådär, utan jag tror att en bra öppning för att kunna lära känna nya människor är ju att liksom vara intresserad av dem och liksom sådär, och det tror jag väl att jag har ganska naturligt så, och då det är väl där den grejen kommer ifrån, antar jag. Sen är det väl såklart, alltså, tonåren var ju som de var, jag tog ganska mycket, alltså, vi det var ganska mycket droger under den tiden. Jag vill ju ändå inte liksom på något sätt påstå att man satt med några nålar liksom, du vet, att det var på en sån nivå, men det var väldigt mycket under en period, och det knäckte mig lite grann, tror jag, så det var ju i sena tonåren väldigt deprimerad på grund av det där, och hade liksom rätt mörka år under den tiden med depression och sådär, och men jag hade också fick också en insikt i det, att det var så himla obehagligt. Jag var rädd för hur jag mådde, och att jag liksom jag någonstans vände det, eller jag vet nog faktiskt på dagen när det vände på något sätt, för jag har någon minne av att jag kommer hem till morsan då efter en tuff helg, helt enkelt. Hon har nog inte haft en aning om vart jag har varit och inte varit liksom, och vi har väl runt mellan bygderna liksom i Bergslagen och festat och tagit det ena och det andra, och man var helt förstörd, kommer hem, inte sover något, inte äter något, har väl en avtändning utan dess like, för jag kan inte varit mer än 15-16 bast kanske, 15-16 kanske. Och jag kommer hem då, vanklar in i köket, där sitter morsan vid köksbordet, och det var så här, tända ljus, jag har nog minne av att det var liksom julgardiner och sånt där satt kvar uppe, det var lite, ja. Och jag bara kommer in och är helt knäckt, och hon bara liksom, du vet, titta på mig, så jag så här, sätter mig vid köksbordet. Och så har jag ett minne av att en av mina småbröder kommer in. De var ju så där, mina småsyskon var ju bara barn i periferin liksom, så. Jag hade ingen relation riktigt till dem, de bara fanns där och bodde där. Och då kommer en av mina småbröder in då, och bara frågar mig, hur mår du? Så här. Och jag minns att jag bara brakade ihop där och då liksom, och jag tror att jag berättade väldigt mycket för mamma under den tiden, när jag mådde liksom där och då, den dagen, den kvällen. Och där kommer ju insikten, tror jag, att bara jag måste nu ska jag göra allt jag tror kan vara bra. Och ta bort allt jag tror kan vara dåligt. Liksom. Så där någonstans började väl processen i att liksom, ta mig an sånt som jag mår bra av. Och liksom göra med sånt och plocka bort sånt som jag mår dåligt av. Och då hade man ändå levt ett jäkla stökigt, trasigt liksom, liv från en väldigt tidig ålder. Jag var ju typ 11-12 när man började ränna liksom. Fram till där och kanske, jag skulle säga att vändningen kom där någon gång, 16-17 kanske. Och man började liksom, kom in i skolan, det var ju fortfarande lite sådär, men då började det bli bättre liksom.
Kom det i samband med musiken också? Var det då du började liksom?
Ja, lite sådär, nyfikenheten kom ju, som såhär, min plast farsa då, eller vad man ska säga, han som pappan till mina småsyskon då, som han, de separerade ju när jag var i den åldern där, 11-12 liksom, men han under min barndom, han var ju musiker, han spelade gitarr och var trubadura, och vi hade ju alltid instrument hemma och sådär, så att man hade väl liksom sneglat på de där gitarrerna och varit och plonkat lite på dem som barn. Och sen som sagt, hiphopen var under den där tiden var ju rätt central, och jag satt ju och skrev de där texterna på rummet under den här tiden också. Men ja, det var väl en av de grejerna som jag såg som det här är någonting jag vill utforska mer, för att det är någonting jag tycker är kul. Slutade med att jag hoppade på en estetisk linje i musik liksom i gymnasiet. Hade nog inga tankar på att jag skulle genomföra det, men jag gjorde det nog mycket på grund av att jag tyckte musiken var rolig. Visst, samlat betygsdokument och du vet allt sånt där, men man tog sig ändå igenom det liksom, på grund av att man kunde få spela musik. Så ja, jo, men det kom väl där. Men det var den typen av när liksom insikten kom att jag verkligen vill spela musik och göra någonting av det. Det var nog jag backpackade ett år, så jag gjorde en sån working holiday grej i Nya Zeeland.
Ja, cool.
Och då var jag väl, vad var det, 2007 tror jag. Det som är så intressant med det är att jag tror att jag var rätt vilse generellt. Jag visste inte vad jag ville göra eller inte göra, eller vem jag var på många plan. Men om man åker då själv till ett land på andra sidan världen och i en sån miljö där du träffar nytt folk hela tiden. Det är ju, du vet, du har ju själv backpackat lite.
Mm.
Det är ju, och vi gjorde ju verkligen där man åker runt till hostel och bor, och det är resan, folk som reser överallt från olika länder och olika delar av världen. Så man sitter ju runt det där bordet och dricker en bärs och berättar vem man är för folk om och om och om igen.
Mm.
Och lyssnar på andra historier liksom från andra människor. Och när man gör det tillräckligt länge så eftersom man är själv och inte har någon typ av sådär för det fanns ju förväntningar, jag tänker, när man växer upp i en bruksort, du vet, såhär, det går ju rätt snabbt, alla får ju en förväntningar kring sig, vem man är och inte är, du vet, såhär, och det lever man ju lite efter, om man inte kommer därifrån och utforskar vem man egentligen är. Och det hände där i Nya Zeeland, tror jag. Du vet, så ju mer man börjar prata om det, desto mer hörde jag mig själv att jag pratade om att jag spelar musik. Men det gjorde jag inte. Du vet, så man höll på med sina... Men jag förstod ju att, vad fan, det här är ju... Du vet, så att där och då kom jag på, när jag kommer tillbaka, då ska jag fan börja skriva lite musik, spela lite mer gitarr. Så ja, på den vägen var det liksom. Så när jag kom hem från Nya Zeeland, då skrev jag min första låt med gitarr och sång. Jag kommer ihåg att jag satt på pojkrummet liksom och provade sjunga lite blygsamt och sådär. Och tänkte på, det låter väl inte. Så jag spelade in på någon gammal dassig telefoninspelning och bara lyssnade 1000 gånger. Så bara, fan, det är inte så, det är väl inte helt jävla åt helvete. Liksom, så här. Det är väl, så här, eller har jag helt värdelös självbild? Liksom, så här. Men ja, och på den vägen var det. Sen har jag bara tuggat på efter det.
Ja, fan vad häftigt. Och just där du säger... Jag har nog inte tänkt på det sättet riktigt förrän du sa det nu. Men att när man reser själv, vare sig, det behöver inte vara på andra sidan jorden, men man träffar mycket nytt folk. Och som du säger, sitter man och berättar om sig själv.
Mm.
Jag måste nog tänka på det här mer.
Ja.
Men när du sa det så slog det mig lite grann. För jag har gjort, inte ett år liksom backpacking så, men jag har rest lite grann själv och älskar ju att träffa nytt folk. Att det är nog lite som du säger, om man berättar för andra vem man är, så lär man sig för sig själv lite grann vem man är och vem man inte är, och kanske också mycket vem man vill vara, just som du sa att, ja, men jag håller på med musik, fast egentligen kanske inte gjorde det så jättemycket.
Nej, men precis,
men jag måste fundera på det lite mer, men jag tror jag att jag har fått mycket värdefull information om mig själv i sådana sammanhang också.
Ja. Nej, men ja, det var väl det. Jag tänkte reflektera lite grann över det där efteråt, liksom att man, för man, det blir väl någon typ av frihet att liksom komma bort från sina gamla liksom kretsar och folket som känner en, och att man har liksom möjligheten helt plötsligt att bara bestämma så här, vem är jag egentligen, vem vill jag vara, det är ju det. Så att ja,
coolt ju.
Ja, det var ett viktigt år det där. Jag tänker mycket på det där. Och det var väl då jag egentligen kom bort från allt från första gången och fick liksom, och jag hade ju det med mig. Jag fick ju någon sommarjobb liksom med någon så här fönsterputsarjobb där, eller undan alla pengar till att bara, jag ska bara åka så långt bort jag kan själv.
Mm. Coolt.
Och så var det, vi hade ingen aning om vad Nya Zeeland var liksom. Jag visste att Sagan om ringen hade spelats in där. Det visste bara att det var långt bort.
Ja, ja precis. Jag tror det är ju nästan, för jag kollade på den när jag bodde i Australien eller innan jag åkte till Australien. Om man sticker en penna genom jordgloben så från Sverige så hamnar du ju precis utanför Nya Zeeland.
Ja, du ser.
Så det är ju egentligen så långt bort man kan komma, bokstavligt talat också. Ja, men skitcoolt ju. Och idag då? Musik idag? Jag vet, nu har det ju varit covid och hela den biten som jag antar suger för alla musiker och alla som uppträder. Ja. Men nu är vi tillbaks.
Ja.
Och ni spelar lite nu, har jag sett.
Ja, men nu börjar det väl liksom trilla in lite och man har väl lagt in någon extra växel för att få komma ut mer och spela och sådär. Och jag har ju... vi hade ju... I mina mått mätta ett ganska bra år där, året innan pandemin, 2019, där vi var ute och spelade väldigt mycket och liksom... Jag tror att jag upplevde också något typ av... För jag har ju aldrig haft något bolag eller, du vet... varken bokningsbolag eller management eller något sånt där, utan jag har alltid gjort allting själv, till bokningar och inspelningar tillsammans med goda vänner såklart som har haft tillgång till sånt man behöver. Så att då 2019 så kände jag väl något typ av ja, men folk hörde av sig, du vet, det var ju rätt nytt för mig. Jag är ju van att liksom sitta och bara, du vet, vart kan man spela i Karlstad? Vad finns det för ställen som har livemusik? Ja, men där var en ställe, jag mailar dem och hör. Ja, men du vet så här. Men då började det komma lite så där från trilla in mail i inboxen liksom så här, ja, det skulle vara kul om du skulle kunna tänka komma och spela här, och så man bara, lätt så här. Vi fick lite roliga, vi spelade förband och Dog Seegers och gjorde lite sådana här roliga förbandsspelningar och och tror jag liksom jag kom i kontakt och blev ganska nära en kille som heter Peter här i stan som har varit otrolig liksom, både med inspelningar och varit med och spelat och otroligt skicklig munspelare liksom. Han har ju också varit väldigt så här, drivande just de senaste åren liksom, att peta in pinnar i brasan helt enkelt liksom, så här, och där var det jävligt roligt att träffa han. Men sen kom ju pandemin och jag menar, jag som är inte alltså musiken är ju det jag identifierar mig med. Det är väl det som är det centrala i min person. Det är det liksom där min ambition ligger liksom, att spela musik och framföra den och göra någonting av den liksom. Och blir ingenting av den så är det ju samtidigt inte bara det är inte någon typ av karriär liksom, nödvändigtvis, utan det är också det är lite fånigt att kalla det för terapi, men det är ju, jag gör det ju lika mycket för mig själv bara. Så därför har inte jag heller kanske blivit så drabbad av pandemin, mer än att jag tyckte det var jävligt tråkigt att inte få komma ut och spela. Men ekonomiskt, det betalar ju inga hyror direkt. Och jag menar, ja, jag har inte blivit så drabbad så, mer än att man bara har fått vänta och liksom, ja, det går nog över så småningom. Och nu händer det väl liksom, nu får man egentligen komma ut och spela lite. Plocka upp lite vart man var där 2019, kan jag tänka.
Och du har tagit fart ganska bra.
Eller? Ja, men i min värld liksom, så här, jag vet väl inte vad man har för mått heller på vad som är bra och inte bra, men sen har man ju, du vet, familjelivet och allt sånt där och med sitt och jobb och allt, det är klart att det är ju ett pussel för att få det att liksom, och kunna boka in spelningar och få det att funka och sådär, men mitt mål är att spela så mycket det bara går och komma ut och liksom turnera liksom.
Ja, så tänker jag, som du säger, jag har inga mått för att mäta hur bra...
Nej, det är så styr, det är väl olika för alla.
Ja, men och jag känner samma med podden till exempel. Men har väl kommit ganska snabbt till insikt att mina mått, jag kan ju bara jämföra med hur podden gick för en månad sedan och hur den går nu.
Ja,
och du kan ju bara jämföra egentligen med liksom, får ni mer och mer spelningar och mer folk som är intresserade, så går det ju uppenbarligen åt rätt håll. Liksom, och det är ju skitkul.
Ja, det är väl den bästa bonusen. Liksom, så för att folk ja, men, bekräftelsen antar jag, uppskattningen från ja. Utifrån. Nej, men nu, ja, nej, jag är ju nöjd liksom, om man kan trycka in några spelningar i månaden. Liksom, och, som det ser ut nu. Sen om... ju mer det blir, desto bättre. Så, här. Mm. Så att jag försöker väl att inte... det funkar ju inte riktigt som andra grejer gör, den här musiken, i och med att jag gör det för mig själv huvudsakligen. Så att det blir ju... det är inte så att jag har deadlines och liksom målsättningar. Jag har ju dem såklart i mina, vad ska vi kalla det, drömmar liksom, såklart. Men och det är mål jag jobbar mot undermedvetet, snarare än att det blir någonting jag skriver upp på en punkt på en whiteboard liksom, så.
Vad skönt.
Ja, och det, ja precis, ja, det är det jag tycker är så skönt med musiken, att den finns där alltid, och den jag tror väl liksom så här, kontinuiteten blir ju, det kommer ju naturligt, man nöter på, som allting annat här i livet. Jag menar, ligger du bara i och lägger ner en timmar, så kommer det väl hända något, ja, tänker jag. Sen vad det innebär, det får väl visa sig, men jag har gjort det här nu ändå 10 år,
ja,
ungefär, mer, 11, 12, det är ett tag.
Ja, men det är det. Jag tror det ligger mycket i det du säger, att man bara nöter på och fortsätter. Och en grund för att kunna göra det är ju att det är någonting man tycker är kul.
Mm.
Ja, och gör man det, så jag är övertygad om att förr eller senare kommer det frukter på trädet. Liksom.
Mm.
I alla fall om man inte går fullt i blindo. Liksom. Ibland kanske man får anpassa, men folk verkar inte gilla det här.
Nej.
Och om det är målet att fler ska lyssna, då får man väl ändra någonting kanske då. Men jag tror många ger upp väldigt tidigt när det inte kommer några frukter efter ett år eller två.
Mm.
Men då är ju det är ju väldigt viktigt att det är någonting som man verkligen tycker är kul då. Så att man fortsätter i alla fall.
Ja, blir det så jag vet inte, jag ska väl inte säga att folk gör fel, men då har man väl kanske skaffa sig lite, alltså satt ribban lite orimligt högt, eller du vet, haft det är farligt med förväntningar.
Ja.
Och jag försöker väl minimera förväntningar överhuvudtaget liksom, så här, utan det är, och speciellt när det kommer till musiken, det är någonting jag i huvudsak gör för mig själv.
Mm.
Så att, och det blir väl stommen på något sätt liksom. Oavsett hur det går, så kommer jag alltid kunna landa i att liksom, jag vill kunna vara tillfreds med att spela mina låtar för min familj tills vi blir aska liksom. Ja. Ja, men du vet, om det ska komma, det så vet jag ändå om det blir, såklart, men det är väl det som är målet liksom, att bara vara tillfreds med det jag gör, och sen inte försöka bli så påverkad av målen, eller om vi ska säga så, typ det här att ja, men jag ska leva på musiken, eller jag ska ha ett så många spelningar per år, eller jag ska ha det här och det här bolaget innan året är slut, och ja, men såna där saker liksom. Man är väl rädd för att bli besviken också, så man skjuter ju bort sånt där lite grann.
Men jag tänker det gäller att ha en viktig balans. Jag är ganska mycket för att ha mål. Jag gillar ju det, att man har mål, och gärna mål som man själv nästan tror är så här alldeles för högt. Och jag har mina anledningar till det, det kan jag dra ett annat avsnitt, men men sen tror jag det är egentligen viktigare att resan är viktigare än målet. Jag sätter mina mål, sen tänker inte jag jättemycket på det heller, utan det är resan för mig också som är, den måste man kunna hantera och kunna ha kul i. Och det är det som är det viktigaste. Sen om du når målen eller inte, eller hur lång tid det tar, tänker jag spela mindre roll. Men som sagt, jag är väldigt mycket för att sätta mål. Mm. Så att man vet vart man är på väg med. Liksom så. Men det låter, och alltid när jag träffar dig och vi snackar så känns det alltid som att du är väldigt så här, tillfred. Så du tycker om ditt liv, känns det som. Och du tycker om det du gör. Sen alltså, får väl inte jag se alla delar av dig jämt. Men jag vet inte. Du inspirerar mig någonstans. För du känns som en sån här person som du gör det du tycker är kul. Och det är det som är huvudsaken.
Liksom, det var kul. Någonstans. Det var kul. Ja, nej men... Ja... Nej, men, ja, jag är ganska luststyrd, har väl alltid varit liksom, och försökt att bygga mitt liv kring saker jag tycker är roligt och saker jag tycker om. Där musiken såklart har varit central hela, och liksom, mittpunkten hela tiden. Men vad tänkte jag säga... Jo, men det här som med målen till exempel. Jag sätter ju gärna mål också. Så, men de, jag tror att jag försöker att skepnaden av dem ska vara lite flytande. Så att jag liksom... det kanske är en rädsla liksom. Att man är rädd för att liksom bli besviken på sig själv eller någonting om man inte uppnår mål. Och om man ska nu fortsätta älta om just mål. Men... Mm.
Nej, men det tror jag. Jag tror det ligger mycket i det, och jag tror jag har haft den rädslan också förut. Jag tror många har det. Man sätter ett mål och så är man jätterädd för att når man inte målet är ett misslyckande, eller då är man själv misslyckad, att man identifierar sig med målet så. Men där jag börjar tänka mer i banorna att ha ett mål. För mig är mer så här, men då vet jag vad jag siktar på i alla fall. Mm. För det är nästan 0% chans att jag får det jag vill ha om jag inte ens vet vad det är. Så bara för lite bättre klarhet. Sen tror jag, eller för mig i alla fall, gäller det nog mer att säga, jag kan sätta skithöga mål som är så här, det känns helt orimligt. Men når jag det eller inte kanske inte spelar så stor roll. Men just att jag har ett jättehögt mål gör att jag strävar längre än vad jag kanske hade gjort annars. Sen om jag inte når det exakta målet känner inte jag heller ett misslyckande så. Alltså, ja, men det är lite hur man ser på det, hur mycket man tänker kring sånt. Jag har tänkt väldigt mycket kring mål och målsättning och sånt där. Så att jag, ja, det skiftar med tiden och vad det är för mål man har. Såklart också hur viktiga målen är. Så. Men vi går framåt. Och som sagt, huvudsaken tycker jag är att man har kul på vägen. Liksom. Jag tror inte att man når... Sätter du 10-årsmål som är... Vi tar ett exempel bara som man hör mycket. Så här, men jag ska ha... Att det handlar om pengar. Liksom. Mm. Men om sättet du tjänar pengar på är någonting som du inte själv tycker är kul, så tror jag att det kan bli väldigt svårt att hålla i dig 10 år bara för att nå den här summan. Liksom, jag tror det viktiga måste vara det du gör, inte det slutsumman då. Eller, alltså.
Ja, visst.
Så det tror jag verkligen. Ja, men det var kul att få höra din story, lite background story och lite vad du tänker framåt liksom, och sådär. Och du har ju lovat att spela en liten låt också, va?
Ja, jag tänkte väl det. Jag är med gurkan, så kan jag väl lika gärna dra en trudelutt,
ja,
tänker jag.
Så får lyssnarna höra lite vad det handlar om. Och sen måste vi väl se, ska vi avsluta på låten eller?
Ja, det känns ju effektfullt kanske.
Det kanske blir häftigt. Vi säger så här då, tack för att du kom, Vincent. Var kan folk hitta dig och din musik?
Tack för att jag fick komma. Det där musik finns, antar jag. Det är ju Spotify är väl det generella nu för tiden. Vill någon ha en skiva så har jag ingen. fysiskt då. Men ja, allt jag har släppt hittills ligger på Spotify, iTunes och du vet, allt det där. Och nu håller vi på att spela in en skiva till som kommer resultera i en EP, tror jag. Du vet, 4-5 spår sådär. vi har inte satt någon deadline. Men förhoppningen är väl att du ska släppa den i år i alla fall.
Mm. Fan vad kul att höra.
Amen.
Jätteroligt.
Och den här låten då som jag tänkte spela är väl, den är ju inte släppt än, om tanken är att den ska dyka upp på den.
Så vi får en liten preview.
Jajamän.
Så jävla coolt.
Exclusive.
Fan vad roligt. Kör vi.
Grymt.
Ja. Och medan Vincent hämtar sin gitarr så kan väl jag bara säga, snälla gå in och följ Vincent Instagram, Spotify. Gå in och lyssna på hans musik. Han är så cool. Han sjunger verkligen från hjärtat och det hörs. Och kommer han till er stad, gå och kolla. Det är en upplevelse, kan jag lova. Och så ska jag säga nu att jag har ingen aning om hur det låter i mickarna nu när du ska spela live. Jag har aldrig gjort det förut och jag hoppas att det låter bra. Så kan vi säga.
Vi provar, tänker jag. Det kan ju inte bli helt åt skogen, tänker jag.
Nej, vi kör!
Ja.
Tack för idag allihopa!
Tusen tack!
Du talljoksarna väsnas ifrån fönstret. Om en vecka har nog slasket tynat bort. Och i en källare i Visbo ser man mönster på att livet det är alldeles för kort. För ingen pratar om herr Andersson och mer. För i tiden bodde han i vårt kvarter. Nu så tynar han med snön som frugan dog i en infall. Inte konstigt att han började med knä. De har rivit ner en busstation i staden, där som Johan ofta tvinar sin mustasch. Och ingen arkitekt i världen tog någon hänsyn till vad Johan släpa på i sitt bagage. För ingen pratar om vår brukssheriff någon mer. För i tiden var han känd i vårt kvarter. Han var dränkt i etanol och min från en bättre tid. Man får hoppas att han slutligen fick fri. Och på andra sidan bruket i en glänta ligger Anna med någon annan än sin man. Och när hon frustar ut i natten hörs en längtan om att lämna allt och bo någon annanstans. För ingen sjunger på en bergslagsång någon mer. För i tiden bodde de kvarter. De som inte sänkts till marken tog sitt pick och pack och drog till Stockholm, Kanada eller Örebro. Till Stockholm, Kanada eller Örebro.